Landstingen har en viss skuld i en del av problemen. Jag är inte jättepåläst på det här, men man ålade dem att ha beredskap kring skyddsutrustning.
Alltså?
Ja. Och
när då menar du?
Ja, det är i sen tid. Jag kan inte säga när, men alltså det är, man har ålagt dem det. Det där ska landstingen sköta. De ska ha en beredskap för skyddsutrustning. Det struntade landstingen i. Det gjordes inte. Det hände inte helt enkelt. Och eftersom det inte finns någon central myndighet som på allvar kan styra över landstingen, så det märkte man egentligen inte förrän nu. Det här har man inte gjort det här.
Nej.
Så det har ju visat sig nu att det var inte så lyckat.
Vad trevligt att ha Björn Diamant här.
Tack.
Läkare.
Ja, pensionerad sån.
Ja, just det. Och tanken med hela den här kanalen som jag har är att prata med människor som inte står mitt i smeten.
Okej.
Okay. Och förhoppningen att du ska kunna säga som det är.
ja, eller som jag tycker i alla fall.
Ja, precis. Mm. Det kanske du gjorde förut också.
Ja, i och för sig så jag är känd för det emellanåt. Ja.
Nej, men som sagt, prata från hjärtat och prata om sjukvård tänkte jag vi skulle göra.
Okay.
Vi tänker inte gå in något specifikt på det här med coronasmittan.
Tack för.
Jag har funderat väldigt mycket på det här med sjukvård.
Mm.
Och hur funkar sjukvården? Och det är ju både vitt och brett och liksom i vårdcentralen och på sjukhuset och så vidare med mera. Man tänker sig, det här är en gammal, stor organisation med sån här militär bakgrund nästan. Läkaren var ju väldigt, historiskt sett, väldigt högt upp. Så att jag tror jag läste i någon skrift så här att sköterskorna var tvungna att begära överläkarens tillstånd om de skulle gifta sig.
Jag har träffat sköterskor under min yrkestid som har varit med om det.
Ja.
Så att det är inte så långt tillbaka.
Nej. Var det någon gång någon sköterska som kom till dig och sa, får jag gifta mig, Björn?
Nej.
Får jag gifta mig med dig?
Varken med mig eller med någon annan. Nej, det var inte aktuellt på den tiden.
Nej, men vad säger du? Hur har dina funderingar gått? Jag lämnar dig med en öppen fråga här. Hur funkar vården?
Ja, det kan man ju undra. Den medicinska kunskapen är ju bättre nu än någonsin tidigare. Idag är det inte alls lika farligt att exempelvis få en hjärtinfarkt som det var för när jag började jobba, till exempel. Utan man har helt andra behandlingsmetoder, betydligt mer framgångsrikt. Och folk kommer tillbaka till sitt jobb eller vad de nu gör i sin vardag. Så att den biten och vissa cancerbehandlingar har ju utvecklats enormt, så att den medicinska kunskapsfronten, den har rört sig väldigt starkt framåt. Det kan jag överblicka även under min yrkestid, så att säga. Däremot så tycker jag inte att organisationen alls har hängt med på samma sätt, för den är fortfarande uppbyggd enligt någon gammal 1800-talsprincip egentligen.
Och vad är problemet med det?
Ja, ett av problemen är ju att förr i tiden reste vi inte omkring så mycket. Vi hade inte heller alls samma möjligheter till avancerad medicinsk behandling och utredning som vi har idag. Och det man kunde göra på centralsjukhuset i Boden, det var ungefär samma saker som man kunde göra i Umeå eller på Karolinska sjukhuset för den del, med vissa små undantag då. Idag är det inte så längre, utan det finns alltså för de svårast sjuka finns det avancerade behandlingsmetoder som man inte har möjlighet att, man behöver en nationell stark organisation för att kunna prioritera rätt på ett helt annat sätt än förut.
Jag tänker på det här med att mycket kan botas nu för tiden jämfört med bara för 50 år sedan eller så. Jag tänker på coronatiden här. Vi har Tegnell på tv då.
Ja.
Och han har ersatt prästen, slår det mig.
Ja, det har, ja, det kan man ju säga. Det är han som inger trygghet.
Jo, i dina händer, Tegnell, överlämnar jag dig.
Ja.
Och samma om jag skulle få corona då, vilket jag väl får snart förr eller senare, så är det väl samma där då, om jag får problem med lungorna. Att i dina händer överlämnar jag mig.
Ja, men så är det ju. Så är det ju vid, egentligen vid all svår sjukdom, så är man ju tvungen att överlämna sig mer eller mindre, va. Sen kan man ha, ja, förr i tiden så var ju inte patienten någon aktiv part i diskussionen kring behandling och utredning som man är idag. Idag kan jag tycka ibland att det har gått lite till överdrift också.
Ja, att patienten, vadå, lägger sig i för mycket?
Nej, inte att patienten lägger sig i, det tycker jag. Det har jag aldrig upplevt som ett problem egentligen. Men däremot så överlämnar man beslut till patienten som... patienter kanske inte vill ha det beslutet ens en gång. Jag menar, säg att du...
Och som är underinformerad. Det är ju inte patienten som sitter inne med expertisen, utan man vadå, lägger ut ett antal scenarier. Antingen så opererar du bort prostatan, men då riskerar du att och så vidare.
Ja, men alltså, min motfråga i en sån situation till en doktor i samma ålder som jag själv, det skulle ju vara, ja men vad skulle du göra om det var du själv?
Alltså, ja. Det är som jag brukar säga när jag är ute och ska köpa bil. Frågar ju bilförsäljaren vad de kör för bil.
Ja, men det är klokt.
Samma idé.
Men idag gör vi inte så, utan vi säger...
Jag kör ju BMW. Ja, då blir man ju misstänksam.
Ja, men alltså idag så säger man ju till patienten, ja, man kan göra si eller man kan göra så.
Jaha,
men vilket är bäst? Ja, det beror på hur man ser... Alltså man... Man vågar inte rekommendera patienten vad man själv tycker är bäst. Va? Ibland kanske man inte vet det i och för sig, men alltså, jag skulle som patient i det läget ställa motfrågan. Ja, men vad skulle du göra om det var du själv? Men det är sällan patienter säger så.
Ja, jag måste ju dra ett kort ur rockärmen här. Och jag vet inte... Jag gick ju hos dig som patient.
Ja.
Vi har träffats några gånger. Jag brukar vara öppen med sånt där så folk vet och... relationer med de jag samtalar med. Nu har jag ju inte tidningsutklippet här, men jag skrev ju en krönika i NSD.
Det
var en massa år sedan här. Åh, du noble helbrägda görare med receptblock i din hand i repliken. Och jag lägger ut texten om den helige läkaren som springer omkring med fladdrande vit rock i korridoren. Och ja, så skulle jag ju gå till vårdcentralen då sen, och då tänkte jag så här, ja men... De kanske har läst de här grejerna.
Hur går det? Jo, jag hade läst det.
Ja, du hade det. Och vad ska de nu säga nu när de ska ta emot mig? Ja, du tog ju mitt blodtryck och kände och lyssnade och allt var bra. Och så skulle jag gå och då sa du, men vänta, sa du. Och så drog du upp ut översta skrivbordslågan. Du måste signera den här åt mig, sa du. Då hade du klippt ut den här krönikan.
Ja.
Jag antar att du ville... Har den signerat för att du tyckte om den?
Ja, jag tyckte det var kul.
Ja.
Den var ju, den visade ju så att säga din upplevelse.
Ja, just det.
Den kan jag ju som doktor inte ta ifrån dig.
Nej.
Däremot så brukar jag aldrig rekommendera, det står någonting om sådana här biverkningstexter i den där.
Alltså.
Och det brukar jag säga till patienten, läs inte den där bipacksedeln, du blir bara förvirrad.
Ja. Jo, nej, jag brukar inte göra det. Det kanske var du som gav mig det rådet. Eller också listar jag ut det själv, om man börjar läsa om dem där, då får man ju biverkning.
Ja,
vi kanske ska läsa upp den där krönikan.
Ska vi
klippa in det här så folk vet vad jag pratar om.
Ja.
Så kan vi fortsätta sen. Den gudomlige läkaren fladdrar fram genom bleka korridorer i vit rock, fattar beslut om liv och död, har hög lön och stort ansvar. Men när något går fel så hamnar det i ansvarsnämnden, en prickning på sin höjd, för det mesta en tillsägelse. Du missade en cancertumör, den gamle hade lårbensbrott, nu är han död. Du borde ha varit noggrannare. Men strunt i det, nu tar vi nästa patient. Ibland går det rätt. Den gudomlige läkaren räddar ett liv undan döden för en stund och man är plötsligt ödmjukt tacksam. Tack doktorn, det var ju fantastiskt. Liksom ett gudomligt ingripande. Så den helige fortsätter att svepa fram i sin vita rock med en halvtimmes telefontid tisdagar och torsdagar varannan vecka.
du helbrägda görare med receptblocket i din hand. Det finns piller mot det mesta nu. Vårt uppdrag är att främja folkhälsan. Läkemedelsverket rekommenderar ingen paracetamol vid varfarinbehandling och anestesipreparatet ketamin är numera narkotikaklassat. Piller och preparat för runt 32 miljarder om året, multivitaminer och insulin, psykoanaleptika och benzodiazepiner. Folk har svårt att sova. Det är uppenbart när man läser statistiken över sålda piller. Du läkare behövs för att hålla rätt på allt detta åt oss. Läs på noga i FASS, för vi sitter tålmodigt och väntar på dig. Upptaget och ett samtal före. Telefontiden tog slut innan jag kom fram. Men dina änglar lika undersåtar till sköterskor tar över. Ge mig en tid. Kanske blir det en remiss till finsjukhuset, en röntgen eller en ögonbottenfotografering. Vi sitter på rad i trång korridor, lite ängsliga över vår dödlighet som du ständigt påminner oss om. O, du helige doktor, i vitt. Apotekstidningen finns ju där på väntrummets bord. Man ser hur vetenskapen och den beprövade metoden tar sig an migränen, reumatismen, inkontinensen och allt det andra som folket lider av. Du dåliga, hedniska patient som smält i dig mättade fetter och snabba kolhydrater och aldrig motionerar. Du skändar den heliga sjukvården. Nu måste ju den till och med ha patienter. Du ädle, tålmodige väntare. Nu betalar du ditt pris här hos den gudomlige läkaren i sin vita rock med kulspetspennor i bröstfickan. Dina värden ser bra ut. Ett piller eller kanske två, propavan eller citalopram kanske 10 milligram till att börja med. Sov gott, tungt och djupt du människa. Se bara upp för varningstexten. Vanliga biverkningar. Rastlöshet, nervositet, huvudvärk, skakningar, yrsel, hjärtklappning, illamående, diarré, svettningar, störningar i ackommodationsförmågan. Ja, man ser lite suddigt helt enkelt. Och kraftlöshet. Oh, tack doktorn. Jag kunde äntligen sova i natt. Visserligen mitt huvud var som ett bowlingklot när jag vaknade, men du hade rätt. Jag sov. Oh, tack, tack, tack. Du helige botare i vitt. Ja, så lät den.
Mm.
Krönikan.
Ja.
Ja, just det. Men, ja. Men du, om du tänker tillbaka på vardagen då, i vårdcentralen så där,
mm.
hur tycker du organisationens stelhet så där, skulle jag kunna föreställa mig att...
Ja, jag vet inte om jag upplevde vårdcentralernas organisation i sig som stel. Däremot, det som var jädrigt stelt det, och blev värre med åren, det var ju allehanda påbud som kom ifrån den centrala ledningen för landstinget. Jaha. På olika sätt. Alltså man ålades diverse informationsgrejer, alltså att man skulle göra fylla i frågeformulär för patienterna och skicka in. Och, men det växte fram ett slags kontrollsamhälle kan man säga.
Som, hur då? Berätta, ta något exempel.
Det kallas för kvalitetskontroll eller kvalitetssäkring. Fast det är ingen kvalitetssäkring därför att det återförs aldrig någonting i, på något meningsfullt sätt. Man ville ha statistik. Det första som kom var just kring diabetes. Alltså att man skulle lämna in uppgifter kring hur många som hade fått sina ben amputerade det senaste året. Eller en massa olika värden och så vidare. Va? Och ibland i vissa landsting, inte hos oss i och för sig, men i vissa landsting så kopplades det också till pengar. Det vill säga, om man hade, man måste dokumentera att man hade frågat patienten om de rökte, och hade man dokumenterat det, då fick man betalt för det, vilket, och extra pengar. Hade man, man skulle rapportera in vad patienten hade för sådana HbA1c-värden, alltså det som kallas för långtidssocker. Om det låg bra så fick man mer pengar. Det gjorde de i Stockholms landsting.
Jaha.
Och det ledde, det var ju absurt, för att om du har friskare patienter får du mer pengar. Det är ju jättepraktiskt. Alltså de gjorde såna, det kom en massa såna grejer, lite olika på olika ställen.
Som man ringer då så här: "Åh, jag är jättesjuk." Nej, nej. Du får gå någon annanstans. Ja,
på en vårdcentral jag vikarierade på i Uppsala, så hade de något system som man skulle fråga patienten om deras livsvanor och hälsovanor och såna här saker. Det löste man på det sättet att varje patient som kom på vårdcentralen fick en blankett att fylla i, där man skulle tala om man rökte, om man motionerade, möjliga såna här nyttiga och onyttiga saker. Och så stoppades alla de där blanketterna i en liten låda. Och så bars det iväg till landstinget centralt på något sätt. Så var det inget mer med det. Men man fick pengar för alla lappar.
Jaha. Men jag tänkte att det gick in i något centralregister. Och
ja,
så.
Ja, på något vänster.
För man statistik över folket? Och...
Ja, men det var ju inte på individnivå i och för sig. Utan man ville veta. Och det byggde i och för sig på en god tanke ursprungligen. Det vill säga att det är klokt för doktorer och sköterskor och fråga patienter om de röker, exempelvis. Bara att man frågar kan påverka folks vanor, va? Speciellt om man sen för ett samtal om det. Men att få fylla i en lapp om man röker och så vidare, och sen händer inget mer, då händer ju ingenting.
Det låter ju i mina öron som new public management.
Ja, det var ju det. Ja, det var ju det. Mm. Det var precis det var. Det har väl behärskat sjukvården ganska kraftfullt de senaste 10, 15, 20 åren och sånt där. Och det är ett elände. Och egentligen tror jag det har lite grann med datoriseringen att göra också. Därför att datoriseringen innebar att man fick en verktyg centralt.
Och så skulle du sitta och fylla i en massa.
Ja, så skulle jag sitta
sen
och
patienterna
fylla i
en massa. Gått, för då hade du en kvart extra arbete där.
Ja, det var inte fullt så. Det fanns på vårdcentralen. Det var ännu värre på sjukhusen.
Mm.
Och det kan du fråga många erfarna överläkare om detta med dessa kvalitetssynpunkter som ska lämnas in. Det skäl arbetstid.
Jag brukar säga att sjukvården skulle fungera alldeles utmärkt om det inte var för alla dessa patienter som kommer.
Det kommer, ja, absolut. Och landstingen skulle fungera väldigt utmärkt också utan sjukvård, höll jag på att säga. Men man kan säga, ja, det ligger någonting i det. Organisationen fungerar ju bättre om man inte blir störd.
Mm.
Så är det ju.
Mm. Ja, men jag har ju lovat, vi ska inte gå in i någon djup diskussion om coronakrisen här, men det dök ju ändå upp det här med IVA-platser och hur väl förberedd sjukvården var på att det skulle kunna hända något sånt där. Men det är mer ett samhällsberedskapsperspektiv. Jag vet inte om det är landstingen ska ägna sig åt det, eller om det borde vara länsstyrelsen som...
Landstingen har en viss skuld i en del av problemen. Jag är inte jättepåläst på det här, men man ålade dem att ha beredskap kring skyddsutrustning.
Alltså?
Ja.
När då menar du?
Ja, det är i sen tid. Jag kan inte säga när, men alltså det är, man har ålagt dem det. Det där ska landstingen sköta. De ska ha en beredskap för skyddsutrustning. Det struntade landstingen i. Det gjordes inte. Det hände inte helt enkelt. Och eftersom det inte finns någon central myndighet som på allvar kan styra över landstingen, så det märkte man egentligen inte förrän nu. Det här har man inte gjort det här. Nej. Så det har ju visat sig nu att det var inte så lyckat. Det är ju ett av problemen vi har nu. Att man har svårt att få fram skyddsutrustning för personal.
Men Johanna Sandvall här på Socialstyrelsen, som brukar vara med i de här pressträffarna de har. Jag vet inte vad hon har för position.
Jag tror det är avdelningschef där.
Ja, jag var inne på Socialstyrelsens hemsida och tittade, men det verkar inte vara uppdaterad information. Okay. Men hur som helst så tycker jag hon står där och ser väldigt, ja vad ska man säga. Jag får i alla fall inte känslan av att i dina händer vill jag överlämna mig.
Ja,
alltså, utan hon, vadå? Men det har väl att göra med, anser du då, med...
Det har att göra med rollfördelningen, den formella rollfördelningen mellan Socialstyrelsen och de enskilda sjukvårdshuvudmännen, alltså regionerna. För att Socialstyrelsen är inte styrande över landet. Det är inte som många föreställer sig. Det är inte generalstaben för landstingen, om man säger så. Utan de har mera en tillsynsfunktion och en kvalitetsutvecklingsfunktion egentligen, va? Men nu har de ju fått det här. Nu får de försöka lösa det här problemet med skyddsutrustning. Det är det som är problemet egentligen. Va? Vi har ingen generalstab för sjukvården i Sverige.
Borde vi ha det?
Ja, definitivt. Definitivt tycker jag.
Så all sjukvård borde förstatligas? Eller vad? Ja, ligga under statlig försyn på något sätt?
Ja, jag anser att sjukvården bör förstatligas. Det finns många skäl till det. Dels det här som nu har... Jag tycker det har blivit ganska uppenbart i den här just coronasituationen. Det här med skyddsutrustning är ett sådant exempel. Därför att däremot om en myndighet... Om det hade funnits en generalstab för sjukvården, då hade de kunnat ge order. Direkt order. Nu fixar ni det här. Ni ska sköta så att ni har centrallager för skyddsutrustning hos er. Och då är det ju bara att göra. Men idag är det inte så.
Nej.
Så och det finns i och för sig andra skäl till att ha förstatliga sjukvården, tycker jag. Och det är jämlikhetsaspekten. Eller jämställdhet. Ja, jämlikhetsaspekten. Därför att idag styr landstingen, de enskilda regionerna, alldeles för mycket själv. Vilket gör att det blir väldigt olika i olika delar av landet. Och det kan man komma runt som individ genom att till exempel teckna privata sjukförsäkringar eller ge sig iväg till någon privat vårdgivare eller någon vårdgivare överhuvudtaget i andra delar av landet. Men det är ju, det fattar man ju att det är ju, det blir ju väldigt socialt ojämlikt. Mm. Du kan köpa dig bättre sjukvård i Sverige idag.
Men vad skulle statligheten... Får du en ännu större koloss, en ännu större makt hos någon chef på Socialstyrelsen som kan klanta till saker? Är det inte bättre att ha mer privatisering då, så marknaden får lösa det här och se till att man
absolut
har...
Absolut inte. Därför att marknadslösningar innebär definitivt att det blir väldigt ojämlikt. Då blir det definitivt den som har pengar som kan köpa sig bättre sjukvård. Och de värderingarna har inte jag i alla fall. Nej. Så det tror jag inte.
Det beror på hur man har med försäkringssystem.
Och det är klart att du måste ha... Du måste även om du har en central sjukvårdsmyndighet med makt, så kan du ju inte... Du behöver inte centralisera all makt till dem, så att säga. Men du kan i alla fall påpeka att patientavgifterna ska vara lika i hela landet. Det är de inte idag, exempelvis. Mm. Det finns en hel flora av olika avgifter. Samma när det gäller... Ja, allt vad gäller patientavgifter, vilka är det som får influensavaccin till exempel, och vilka får betala för det, vilka får inte betala. Varför ska det vara olika mellan Västerbotten och Norrbotten? Det är ju orimligt. Och varför ska du kunna få en viss behandling om du bor i Uppsala läns landsting, men du kan inte få den om du bor i Norrbotten? Så är det också. Sådana saker. Varför ska du hörapparater, regler för det är olika i olika delar av landet? Vad du kan få hjälp med, vad du inte kan få hjälp med, vad du får betala själv och vad du inte ska betala själv. Och då är det ju då dessutom så att ohälsan i sig är ju ojämnt fördelad med tanke på vad folk har för social och ekonomisk situation. Ja, men är du fattig så är det större risk att du är sjuk, ungefär. Och det blir ju ännu värre när dessutom om du kan få tillgång till bra sjukvård är betingad av om var du bor. Därför att, ja, som sagt, en del kan köpa sig bättre utredningar och bättre behandling.
Jag sågade ved hela helgen.
Jaha.
Så att jag går runt och pussar glas.
Okej.
Nu!
Hej. Nu ser du till och med klarare med glasögonen utan, det är ju fantastiskt.
Mm. Ja, just det. Patientperspektivet då, jag tänker på det här med corona, jag tycker det känns jätteotäckt. Tänk om jag får andningsproblem och tänk om jag då ska läggas på en isoleringsavdelning och ligga i respirator och får inte träffa mina nära anhöriga och där tynar jag bort och sen kanske lampan slocknar också, vem vet, vem vet. Det känns inte som ett vackert scenario.
Man kan väl säga att en aspekt av den här coronaepidemin är ganska lärorik och det är ju just det att nu försöker man styra mer och mer centralt ifrån. Man fördelar resurser mellan olika landsting exempelvis och ser till att man har transportkapacitet och så här. Så att på något sätt så tycker jag corona, när det nu bränner till med någonting allvarligt, så visar det sig att man behöver mera av central styrning än vad man har haft. Mm.
Så du tänker det goda som kommer ut av det här? Det att vi
om man kan säga att det är någonting gott. Men det är, jag tror att det kommer att vara en lärdom efteråt. Ja, okay. Att vi måste ha en central styrning. Du har andra aspekter på det här. Jag älskar den här frågan om skillnaden mellan regionerna. När man datoriserade sjukvården så hade det ju varit ganska bra om man hade gjort ett gemensamt datasystem för sjukvården. Men det la man ut på de enskilda landstingen. Det var agera ungefär som man ville. Och det gjordes alltså väldigt olika. I Stockholm var det till och med så att man hade olika datasystem på olika sjukhus. Och jag tror till och med på olika kliniker. Det fick ju helt, och det vet vi hur svårt det är att kommunicera mellan olika datasystem. Så att nu får man ägna jättemycket kraft åt att försöka få de här att kommunicera med varandra. Och det var också en sån grej. Det fanns ingen organisation som centralt liksom tog på sig det där.
Jo, men jag får med att vara med om det vid något tillfälle. Ja, att den ena handen visste inte vad. Ja, alltså på ett sjukhus på Sörby sjukhus kunde de inte komma åt.
Ja, men det kan de nu.
Idag tror jag de
man
kan.
Man utvecklade det. Den kunskapen så småningom. Va?
Men tidigare då, så kunde de inte. Nej, vänta nu. Jag var nog inne på något sånt där akut. Jag hade vad det nu var för problem. Hade vrickat foten eller vad som helst. Men då kunde de inte se min journal. Ja. Du fattar.
De kunde inte se vad du hade gjort på vårdcentralen.
Nej, precis. Nej, det är ju nästan patientfarligt. Tänk om man har någon kronisk sjukdom som gör att man inte bör ta det och det preparatet. Mm. Eller vad det nu är för något. Ja. Men nu är det löst.
Ja, det är löst. Ja. Men sen är ju för sig, man kan ha synpunkter på journalsystem och datasystem om de är anpassade för den verksamhet som det handlar om i det enskilda fallet och sådär. Ja. Och det kan man ha synpunkter på också, förstås. För vi behöver inte, till exempel på en vårdcentral behöver man inte ha samma tillgång till samma typ av information alla gånger som man kan behöva på en specialistavdelning.
På tal om coronasituationen här då, jag tänker på, du har varit läkare i många år och du har säkert tagit emot hundratals, kanske ännu fler, kanske uppåt, vet jag, 1000 patienter som kommer in med influensasymptom eller...
Ja, det tror jag säkert. Det tror jag säkert.
Är man inte som läkare rädd för att bli smittad här då? Står någon som står och harklar en halv meter ifrån?
Ja, jag har egentligen aldrig tänkt på det där så mycket, men på något sätt så har man jobbat ett antal år i öppenvård så förvärvar man ju en viss immunitet. Jag tror att det är därför jag har sällan varit sjuk under de här åren faktiskt. Och jag tror att det är så, man förvärvar en viss immunitet mot de vanliga flunsorna.
Var du mycket sjuk i början då eller när du jobbade?
Ja, kanske. Ja, jag minns jag hade någon halsfluss någon gång när jag jobbade i Kiruna när jag gjorde AT och var ganska sjuk och sådär. Men jag vet inte var det kom sig, men så småningom så... Ja, nu är ju inte vanliga, vanliga förkylningar är inte det vanligaste. De flesta som, tack och lov så är det ju så att de flesta som är vanlig förkylning eller flunsa och sådär, de går ju inte till doktorn. Egentligen. Det är ju när de behöver bli sjukskrivna egentligen.
Nej, men det är väl när det blir illa där. Jag hade också en halsfluss en gång. Den slutade på sjukhuset.
Man kan bli jättesjuk av det.
Intravenöst penicillin.
Oj.
Då blev jag... Och det kan jag väl säga tack Björn och dina kollegor och sådär. För utan modern sjukvård hade inte jag levt idag.
Nej, det är möjligt. Det är väl...
Kanske den där infektionen hade tagit mig en dagar eller vad det är för något. Och allt man har fått hjälp med.
Du får tacka Ian Fleming som uppfann penicillinet.
Ja, just det. Jo. En av många upptäckter som skedde av ett misstag.
Ja, precis.
Jag tänker på det. Han hade ju väl någon sån där odling som han...
Han hade en odlingsplatta som blev förorenad med mögel.
Jo, och så kom han efter helgen då det var. Så det var en massa mögel här. Vad fan? Tänk om han hade bara tagit det och spolat ner det.
Det kanske många har gjort före honom. Det vet man aldrig.
Han stannade och tittade. Ja. Mm. Och fasen, bakterierna här runt omkring har ju dött. Ja. Det gäller att vara vaken.
Ja, ja, och kunde tänka utanför boxen som det är så modernt heter. Ja. Det var ju faktiskt det han gjorde.
Ja, med antibiotika. Och nu har vi viruserna som kommer och klämmer sig in istället. Man tänker sig att det kanske är Guds hand på något vis där. Med olika infektioner. Som i djurvärlden. För ett par år sedan hade vi, där jag har sommarstället, så hade vi harpest.
Ja, ja.
Som tog ner beståndet rejält.
Ja, ja, ja.
Men att det tydligen är meningen på något vis.
Ja, harpest, det går ju att behandla när människor får det.
Ja, ja.
I och för sig.
Jo, jo. Men hararna har ju inte tillgång till vårdcentralen.
Det som är skillnaden med epidemier nu och tidigare. Jag menar, jag är ju så gammal så jag har ju till och med haft asiaten 1957.
Ja, ja.
Och, men däremot fick jag inte Hongkong-influensan 69. Det kanske finns ett samband. Men det som har hänt nu, det är ju det att folk rör sig mycket mer. Många fler människor rör sig mycket mer över världen. Så epidemier som förr tog flera år på sig att spridas, de sprids ju på några veckor nu. Det har vi ju sett.
Ja, det är otroligt.
Det är det som är skillnaden egentligen.
Och coronaviruset verkar ju vara oerhört smittsamt. Ja.
Det var ju inte ett gäng som flög hem från Italien med pesten, om man säger så. Va? Utan det tog ju en väldig tid innan den spred sig. Liksom.
Ja, ja.
Folk levde mer decentraliserat och sådär.
Och i år. Mm. Den flög ju runt flera år.
Ja, ja, den gjorde ju det. Det gjorde ju det. Ja. Men det här tog ju inte många veckor.
Ja, men hur känner du då? Jag känner en viss oro.
Ja, jag iakttar en viss försiktighet.
Ja.
Det gör jag ju.
Du kom hit idag i alla fall.
Ja, jag kom hit idag i alla fall. Men jag hade inte kommit hit för att sitta i någon paneldebatt med 30 personer eller sådär. Men jag iakttar en viss försiktighet.
Vi såg att jag tog på din hand där i början på intervjun och det var inte riktigt meningen.
Ja, vi får tvätta oss.
Jag kom av mig.
Vi får tvätta oss.
Det man ska säga. Ja, vi får göra det. Ja.
Så att, nej, men jag kan viss försiktighet. Jag deltar inte i några möten med många personer. Jag håller mig i stort sett utan kontakt, fysisk kontakt med folk. Så gott det går.
Men är det inte så att vi kommer att få den här infektionen?
Nej, inte nödvändigtvis.
Det tror jag inte.
Inte nödvändigtvis.
Du väntar på flockimmunitet.
Ja, vad man nu ska kalla det för. Men epidemier har ju en tendens att gå över och klinga av. Och de brukar klinga av innan alla har blivit sjuka, så att säga. Så att om man kan kalla det, flockimmunitet har ju blivit som någon slags belastat uttryck. Men det finns ju. Och att coronaepidemin kommer att sprida sig i samhället, det är en naturlag, det är ingenting att göra åt, det kommer att hända.
Nej.
Men vi får hoppas att det sprider sig så pass långsamt att sjukvården klarar av, för den är ju otäck.
Jätteotäck.
Ja, jag läste ju nu om Börje Salming hade ju varit jättesjuk exempelvis, så han är väl hyfsat vältränad. Och likadant den här skidåkerskan Jenny Öberg hade tydligen varit jättesjuk och hon är definitivt vältränad.
Jag har ingen som jag känner så där nära vän eller så. Men däremot ser jag ju på Facebook en del av mina kamrater, för jag vill kalla dem då, i periferin. Som, och som mår jättedåligt.
Ja, nej, men så att
och
det
långdraget.
Ja.
2, 3, 4 veckor. Ja,
de är sjuka länge en del. Och en del lär inte bli särskilt sjuka alls.
Nej.
Vilket jag är lönskt, för de märker ju inte ens det.
Ja. Ja, det är inte som HIV i alla fall.
Nej,
som
det är det ju inte.
Som man var symptomfri.
Ja, men det var ju också en,
i många år.
Det som är besläktat med den epidemin, att från början var det en jädra hysteri kring det. Jag kommer ihåg de TV-debatterna på sobbarn, och folk var rädda för att bli myggbitna och allt möjligt, för de trodde de kunde få AIDS av myggbett och sådär. Det var ju inte så.
Ja, det måste ha påverkat min generation ganska mycket, för att ja, det kom ju in under en tid då man kanske är mer sexuellt promiskuös än vad man är sen efter man har gift sig.
Ja, ja, okej. Okay. Ja, ja. Nej, men det fanns ju en...
Blev som, ja, men själva sexualiteten blev ju som, vad ska man säga?
Belastad.
Ja, eller smittad på något sätt. Ja, det fanns alltid en risk. På,
ja. Men det finns ju en viss... I den här diskussionen om coronaepidemin så förekommer det ju en del överdrifter samtidigt. Va? Bland annat så verkar man ju tro att det ska gå att undvika att det kommer in smitta i samhället generellt. Det går inte. Man kan säga så här om det är virusen, de är så jäkla små, vet du, så de kommer ut. Va? Det går inte att hermetiskt tillsluta ett land eller en stad på det sättet. Va? Det är inte möjligt. Så att, däremot så är det möjligt att få det att gå långsamt, och det är ju det man håller på med. Att man försöker få smittspridningen att gå så långsamt så att sjukvården ska hinna med dem som blir svårt sjuka. Och hittills har man ju klarat det hyfsat bra, även om det är problematiskt, men man har ju klarat det i alla fall.
Än så länge ser det ut att fungera.
Och det är bara att fortsätta. Ja. Fortsätta med det här. Det är väl det som är den stora faran, att folk tröttnar på restriktionerna och börjar strunta i dem. Sådär. Ja.
Mm. Får man avsluta med en metafysisk fråga till
en? Du får fråga vad du vill.
Jag tänker på det här med virus som företeelse. Det är ju inget levande väsen enligt vårt sätt att definiera liv. Ja. Det finns ingen cellkärna, finns ingen... Men ändå tycks ju den här biten som är då någon RNA-molekyl ha någon slags egen vilja och förmåga att ta sig.
Den har nog ingen egen vilja, tror jag inte. Ja, nej, den har ingen egen vilja, men däremot så har den förmåga. Den har förmåga. Du kan se det som ett gift, om du vill.
För karar kan det ju vara tvärtom ibland, att man har... Mycket vilja,
den har ingen vilja.
Men det är något konstigt med det. Är ett virus?
Det är en bit arvsmassa.
Jo, men hur tar det sig fram i tillvaron?
Den finns hos folk. Vi har ju en massa virusar i oss för jämnan. Och som vi sprider dessutom, helt säkert. Men de kanske inte... Det idealiska viruset, det är ju den som inte gör sin bärare sjuk. Och framförallt inte gör sin bärare död, för att då slutar man ju sprida virus. Precis. Så att, det idealiska, både den idealiska bakterien och den idealiska viruset, det är de som inte gör sina bärare så det är himla sjuka, för då kan de fortsätta att leva vidare.
Ja, jag tycker ändå det känns gåtfullt. Hur är det?
Vi har ju inte känt till viruser. När spanska sjukan fanns så visste man ju inte vad ett virus var för någonting. Ja, just det. Överhuvudtaget. För att det var ju när man uppfann elektronmikroskopet som man kunde börja se dem överhuvudtaget. Man kan inte se dem i ett vanligt mikroskop. Nej.
Tack, Björn.
Ja, tack ska du ha.
Ja, gå och tvätta händerna. Jag ber om ursäkt för att jag rörde vid det. Nej, men det finns två saker.
Det finns vissa saker vi gör. Som vi inte ska göra, och speciellt de här tiderna, det är när att röra vid varandra, och det går något sådär, men det vi inte kan låta bli att göra, det är att röra vid våra ansikten.
Ja, just det, men ingen av oss har gjort det.
Jo, du har gjort det.
Har jag gjort det? Du har sett det? Jäsiken.
Det är så. Det är väldigt svårt. Man får sitta så här.
Varmt tack för att du kom.
Tack så mycket. Det är bra.